När jag var 3 år så var jag på rymmen. Jag hade tagit min trehjuling och åkte runt i mitt område i Mariestad. Jag var irriterad och arg. Någonting var fel. Någonting var orättvist. Jag ställde inte upp på det här. Nu drar jag. Mina föräldrar blev mer och mer oroliga. De letade och letade. Oj, 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 vilken oro de kände, tror jag. Vilken smärta. De var nog rädda. Och nu när jag är förälder till Ines Olle så kan jag mer sätta mig in i situationen. Tänk om ens barn bara försvinner. Vad gör man? Alltså jag vågar inte ens lämna mina barn utan en sån här babywatch på telefonen. Och då bor vi i en tvåa på 56 kvadrat. Kanske känner ni igen er som föräldrar. Kanske var det länge sedan, kanske är det nyss. Det var någon som sa att vara förälder handlar om att konstant vara orolig och konstant ha dåligt samvete för sina barn. Kanske ligger det någonting i det. Men till slut hittade mina föräldrar mig på den största stenen i hela området. Och så här i efterhand så var den bara 1 meter hög. Varför säger jag det här, kan man undra? Jo, jag säger det för att texten som vi kommer få läsa handlar om Maria, Josef och Jesus. När Maria och Josef är föräldrar och Jesus var barn. Lyssna här. Och nu läser jag från Lukas kapitel 2, verserna 42-52. Ta gärna din bibel och följ med. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick de dit upp som seden vid högtiden. Var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom: "Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga." Han svarade: "Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?" Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Tänk er in i Josef och Marias liv. De gick en dagstur, var helt säkra på att Jesus var med. Och så när de av någon anledning började kolla och fråga efter Jesus bland vänner och bekanta och släktingar. "Har du sett mitt barn? Har du sett min son? Han ser ut så här och så här." Och de fick hela tiden svaret: "Nej, jag har inte sett honom." Oron spred sig mer och mer. Och jag undrar så vad de tänkte när de var på väg till Jerusalem. Vart kan han vara? Vart har vi varit? Mår han bra? Lever han? Och jag vet inte hur ni blir när ni blir oroliga eller lite uppstissade. Kanske är ni coola och lugna och tänker att det löser sig. Eller så är ni som jag, som en sån som tänker, oroar mig. Och för varje tanke så blir det värre och värre. Tänk om det är så här, tänk om det är så här. Ja, men det är nog så. Jag tänker inte helt logiskt och inte helt klart. Tänk Maria och Josef. Och sen så ser de honom. Efter 3 dagar. Efter 3 dagar hittar de sin son i templet. Jag tycker det är så härligt att läsa att Josef och Maria var bestörta. Det visar på något sätt att trots att Jesus är Gud så växte han upp i en familj. De tjafsade, de levde sina liv, de hade konflikter. Ibland tänker jag, undrar hur Jesus var som 3-åring med den trots man kan ha då. Ändå en ganska härlig bild man kan få framför sig. Och även om massor med människor satt runt omkring honom och häpnade över hans förstånd och hans svar, så brydde sig inte Maria och Josef. För dem var Jesus en 12-årig pojk som hade varit borta i 3 dagar. Utan att de visste hur han mådde, om han levde. Så de skällde ut honom i någon form av omsorg. Hur kunde du göra så här mot oss? Förstår du inte att vi blir oroliga? Och så avslutas hela texten med att Jesus hängde med dem till Nasaret och lydde dem i allt. Snacka om vändning. Men varför finns det här textavsnittet med i Bibeln? Vad betyder det? Det här textavsnittet handlar inte främst om Josef och Maria och att de blir oroliga. Det viktiga här är att Jesus börjar gå sin egen väg. Han börjar visa att han inte är som alla andra barn. Det är någonting annorlunda med honom. Och här börjar han prata om sitt uppdrag. Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Svarade han Maria och Josef i deras oro. I och med den här texten så beskriver evangelisten hur Jesus går från barndom till vuxenliv. Han börjar sin offentliga gärning med det här. Och att det här hände i templet var ingen slump. Templet på Jesu tid och i judendomen hade en stor plats och en central plats i judarnas liv. Templet var den självklara mötesplatsen för judarna. Här tänkte man att man var halvvägs mellan himmel och jord. Här räknade man att Israels Gud hade sin boning, mitt ibland sitt folk. Och här offrade man regelbundet, som det stod i Tora att man skulle göra. Och templet var inte bara en plats där gudstillbedjan ägde rum, utan det här var också människors kulturella centrum, där man hade stort musikliv, undervisning bedrevs, och det var också ett rättsväsende. Och här fanns också ett arkiv där alla rikets skrifter förvarades. Och när det stormade i judarnas tillvaro och den politiska makten byttes ut gång på gång, så stod templet där som en symbol för stabilitet och trygghet. Och blev en symbol för judarnas sammanhållning, trots alla de oroligheter som var. Och med den här bakgrunden så kan man förstå att byggnaden, den här platsen, templet, spelade roll. Det var inte vilken byggnad som helst. Det var någonting annorlunda. Och det var viktigt att den stod där den stod. Att man gjorde vad man gjorde. Det var en viktig och central plats i människors liv. När jag satt i min predikoförberedelse och läste om templet så tänkte jag så här, det här är så bra. Det här är ett så inspirerande sätt att tänka kring kyrkobyggnaden. Det här borde alla höra och inspireras av. Men så ska jag erkänna att jag fastnade lite. Jag började tänka, kan man tänka så här om templet idag? Är det tillämpningsbart 2020? Jag vände och vred och kom fram till att vissa delar är tillämpningsbart och vissa andra inte. Idag, just idag, skulle jag säga att vissa delar av templets idéer inte är tillämpningsbara. Idag är det så att vi får information efter information att avstå sociala kontakter. Vi ska hjälpa människor att undvika trängsel och distansera sig. Och vi är på det sättet hänvisade till att ha våra gudstjänster online. Vi är hänvisade till att ha våra möten via skärmarna. Och det här är ju inte bara av ondo, verkligen inte. Att ha möten online gör att man kan vara med fast man är i en riskgrupp. Fast att man är lite småförkyld. Också det här som jag tidigare varit inne på, att trösklarna till kyrkan sänks. Och vi kan fira gudstjänst var vi vill, när vi vill och hur många gånger som vi vill. Och det är ju bra. Men vi måste ju också vara ärliga med att säga att det är ett substitut och ett komplement till det vanliga. Men vad är det vanliga då? Det är ganska vanskligt att röra sig med de termerna. För det vanliga ser ju så olika ut för oss alla. För mig är det vanliga att jag möter flera människor dagligen i kyrkan. Antingen är det någon som hämtar post, någon som fixar fika, någon som byter en glödlampa, någon som hyr, barn och ungdomar, gudstjänstbesökare, pärlans personal. Det är liksom ett myller av människor i veckorna. För någon annan är det vanliga att träffa gudstjänstbesökare på söndagen, servera kaffet, bära ut extra bord. Tänk så många gånger vi har burit ut extra bord till gemenskapen. Det är nåd, helt och hållet. För den tredje så är det att träffa sin scoutpatrull varje torsdag. Det jag vill komma till är att det vanliga har inte endast ett svar på vad det vanliga är. Och det vanliga ser också väldigt olika ut beroende på församling. Det finns församlingar på landsbygden som har 10-20 medlemmar, max. Det finns församlingar som träffas i hemmen. Det finns församlingar som hyr nattklubbar och arenor för att fira gudstjänst. Det går att vara kristen och församling utan att ha en lokal. Det går att vara församling utan att ha anställda. Och det går att vara kyrka utanför församling utanför kyrkans väggar. Men jag tror också det spelar roll att ha en plats för tillbedjan och gemenskap. Jag tror att det är viktigt Att vi har ett tempel som vi får samlas och utgå ifrån. Nils Funnemark, som är en församlingsmedlem, sa så här: vi längtar tillbaka till vårt tempel. Och till er som stämmer in i hans ord vill jag säga att ert tempel står kvar. Och ni är alltid välkomna att sitta i gemenskapen. Kanske jobba hemifrån, härifrån kyrkan. Värma sin mat i köket. Låna toaletten om ni ska ner till centrum. Gå in här i kyrksalen och tända ett ljus. Sitta och tänka och be. Har du en nyckel hit, då är det bara att öppna dörren och gå in. Har du inte det, så kan du skicka ett sms till någon av oss anställda och se om vi är här i byggnaden. Guds hus är öppet för dig. För några veckor sedan så firade den här nya kyrkan 40 år. Som vi uppmärksammade på ett särskilt sätt i gudstjänsten. Och jag vet att många av er tittade. Och jag vet också att många av er tyckte det var jobbigt att ljudet inte riktigt funkade. Men nu gör det. Vill ni titta igen så finns den nu på YouTube med ljud. Lars Strasse Strauss har lagt på allt ljud i efterhand till videon. Wow. Hur gör man? I den här gudstjänsten så fick vi höra 5 stycken vittnesbörd om vad församlingen och kyrkan hade fått betyda för dem och få betyda för dem. Vi fick också höra tankar om vad som var viktigt när man byggde kyrkan. Varför byggde kyrkan som den gjorde? Varför ligger den där den ligger? Och kring hela den här kyrkbyggnaden, byggnationen för kyrkbyggnaden, eller vad man ska säga, så fanns visionen till medmänniskors tjänst i Lerums centrum. Visionen var och är större än själva byggnaden. För byggnaden i sig är ju egentligen en samling material som tillsammans bildar ett hus. Men inte vilket hus som helst, utan Guds hus. I de här olika vittnesbörden från olika människor i olika åldrar med olika bakgrund så fick vi skönja vad kyrkan är och vad hon kan vara. Nu citerar jag fritt utan att gå till varje enskild berättelse. Då fick vi höra att kyrkan hade låga trösklar tack vare sitt stora musik- och konsertliv. Vi fick höra om kyrkan som ett andra hem och en naturlig träffpunkt. Vi fick höra om kyrkan som en plats för vila. Vi fick höra om kyrkan som en plats som ger näring till tron. Och en plats som erbjuder social gemenskap. I dessa ord så kanske vi också kan skönja den framtida kyrkan. För det är vi tillsammans med Gud som bestämmer vad det nya vanliga kommer att bli. Tänk om det vanliga skulle få vara en kyrka med låga trösklar som upplevs som ett andra hem där det erbjuds vila, näring för tron och en social gemenskap. Det hade varit en vision som hette duga. Och som jag personligen gärna skulle vilja vara en del av. Hur skulle du vilja att det nya vanliga såg ut? Det får vi tänka på i veckan som ligger framför. Amen.